Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta, podden där vi idag får nöjet att träffa Anders Hansen, den kända och berömda psykiatern som ju har tv-serier och böcker som har gjort honom väldigt folkkär och med rätta. Och här kommer vi att prata om det lite privat men också det som får Anders att engagera sig extra mycket. Och det är en hel del ska ni veta. Och så otroligt härliga kunskaper och synpunkter som kommer fram. Så häng med! Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Vad roligt att träffas, Anders Hansen. Välkommen till Alexandra Nära ditt hjärta.
Tack, kul att vara med.
Ja, och vi har ju mötts förut. Det var ju en tid sedan, men då var det webb-tv faktiskt.
Mm, exakt.
Och det är ju några, vad kan det vara, 3 år sedan tror jag.
Ja, tiden går fort.
Och du har hunnit med sedan dess, som de flesta av oss, väldigt mycket. Inte minst spännande tv-serie och serier kanske det har blivit. Är det 2 på de här 3 åren? Mm. Eller?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, det är det. Och dessutom, hur många böcker?
En tror jag.
En
bok. Ja, precis. Ja, det är 2 egentligen. Om man räknar Järnstark Junior är det faktiskt en också. Så 2.
Just det, Järnstark Junior. Den har jag faktiskt inte tagit del av. Men det kanske inte är så konstigt. Den riktar sig till juniorer.
Jo, men det var många som blev motiverade av att lära sig mer om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet när de läste Hjärnstark. Och då så blev det ett naturligt steg att försöka motivera barn till fysisk aktivitet genom att lära dem om hjärnan. Och då fick jag frågan om jag ville skriva en barnbok, en Hjärnstark junior. Men att skriva till barn är ju en konst i sig naturligtvis, och jag kan inte det. Så då har jag gjort det tillsammans med en barnboksförfattare som heter Mats Wenblad. Det som är kul med den här boken var att den kom ut för ett år sedan, att vi ville att den här forskningen skulle komma ut till alla barn, oavsett om man har föräldrar som köper såna här böcker. Mm. Så då lät vi skolor kunna beställa böcker gratis eller mot fraktkostnad. Och då beställdes det faktiskt 115 000 böcker tror jag beställs nu.
Oh, wow.
De här då används av hundratusentals elever. Och det kommer fram barn varje dag och berättar att de fascineras av hjärnan. Och att de har motiverats till att bli mer fysiskt aktiva av det. Och det är fantastiskt. Jag älskar när forskning kan komma ut på det här sättet. Och göra praktisk skillnad i människors liv.
Ja. Det är ju någonting vi, får jag faktiskt påpeka, att vi har gemensamt. Det är därför den här organisationen kom till en gång. Då, för 24 år sedan, så sa vi är folkbildare. Vi vill sprida kunskap om det som påverkar just alla kvinnors hälsa. Och självklart apropå barn och ungdomar. Jag menar, sen är ju då kvinnor, jag menar, som vi vet, mammor, mödrar, mormödrar, farmödrar. Och, eller man har bonusbarn eller andra gudbarn eller överhuvudtaget jobba med barn. Så det är klart att det här är ju så otroligt intressant för den här målgruppen, det du berättar om nu. Jag undrar, får man vilket åldersspann kan man säga då att den riktar sig till?
Ja, 9-12, 9-13, men det har varit högstadieelever som har läst den också. Under 8-9 tror jag, då tror jag inte, då blir det lite för svårt, men upp till högstadiet i alla fall. Vi ville liksom göra det på ett nytt sätt, så att det är inga pekpinnar, utan vi har försökt utgå ifrån den här fascinationen för det här organet som även barn har naturligtvis. Alla tycker hjärnan är spännande. Om man inte tycker det, så har man inte fått den berättad för sig på rätt sätt.
Nej.
Och det gäller också barn. Och att lära sig mer om det är att lära sig om sig själv i grund och botten. Och det finns en kraft i det. Och nu har vi faktiskt också skrivit en skärmhjärnan junior som kommer i mellandagarna. Som tittar på förhållande till skärmar riktat till barn. Inte en massa pekpinnar och inte en massa liksom gör si och gör så, utan mer fascination. Det här händer, det här är skärmen bra på, det här är den inte så bra på. Så här är ett bra sätt att tänka kring hur man ska förhålla sig till det. Liksom. Jag tror att det där att undvika pekpinnar är viktigt, för att det får inte vara från oben. Liksom.
Nej, verkligen inte. Men skärmhjärnan, vi måste ju då, eller jag vill betona det för att alla som inte känner till att det finns skärmhjärnan i en bok också, en bok som du är författare till, som just berättar om det här som jag tyckte bland annat att jag fångade upp, att du säger att den som spenderar mest tid på sociala medier oftast eller kanske alltid är den som mår sämst. Stämmer det?
Ja, det finns en koppling mellan mående och sociala medier så tillvida att depressioner är vanligare bland storanvändare av sociala medier. Men det är svårt att vara säker på orsakssambandet. Det kan vara så att man blir deprimerad av att lägga mycket tid på sociala medier. Men det kan också vara så att de som är deprimerade från början väljer att lägga mer tid på det. Så det är svårt med orsakssambandet. Vad som står klart idag, hösten 2021, är att tonåringar, framförallt tonårstjejer som lägger för mycket tid på sociala medier, de riskerar att må sämre. Det visar bland annat Facebooks interna uppgifter faktiskt, som de har haft tillgång till själva och som de har mörkat. Det visar ett stort avslöjande i Wall Street Journal. Så att överanvända sociala medier kan driva psykisk ohälsa hos framförallt tonårstjejer. Men jag tror digitaliseringens viktigaste påverkan på vårt känsloliv, det är vad vi inte gör. När vi lägger 3, 4, 5 timmar på våra skärmar, då tar vi de timmarna från något annat. Och det gör att vi rör på oss mindre, vi sover mindre och vi träffas mindre på riktigt. Och alla de tre faktorerna, sömn, fysisk aktivitet och att ses på riktigt, de skapar ett skydd mot psykisk ohälsa och depressioner. Så jag tror att digitaliseringens grundläggande effekt på måendet är att vi berövas skyddsfaktorer. Det är därigenom vi blir mer sårbara för att må dåligt. Mm.
Det är ju ett enormt kapitel det här med vår relation till skärmen. Jag menar, jag tillhör ju förstås, vad ska vi kalla oss för? Åldersrika, säger Barbro Westerholm. De åldersrika, som du vet. Men även bland oss åldersrika så är det ju så många som lägger väldigt mycket tid just framför skärmen. På olika sätt, framför datorn eller framför mobilen och sociala medier också. Men och så tv förstås. Så att det blir ju ett antal timmar per dag. Och det är såklart att dygnet har bara x antal timmar. Så att visst, man förstår ju det, att man missar då att göra annat. Men när det gäller de unga, hur i all sin dar ska man få dem? Jag tänker på barnbarn i mitt fall. Eller barn. Hur ska vi kunna, tycker du, motivera dem att inte vara så fixerade? Men det finns ju de, jag har sett ungdomar som inte kan i stort sett slita sig ifrån sina skärmar. Alltså, men det är rent sjukt faktiskt.
Ja, jag tror så här att vi människor är utvecklade, inte för att må bra och inte för att fungera bra kognitivt eller ta Nobelpris eller vara fokuserade. Vi är utvecklade för överlevnad och reproduktion. Och det får vissa konsekvenser, och en sån konsekvens är att vi äter allt vi kommer över. Om vi, den mest energirika, kaloririka maten som fanns historiskt, det var förmodligen honung och söta frukter. Och det är sån mat som vi betraktar som nyttig idag. Mm. Det vi serveras på godishyllan, det är kaloribomber, och det gör att när vi äter, när vi lockas av det, då ska vi sätta i oss allt. Vi ska känna ett våldsamt sug att stoppa i oss det. Vad får det för konsekvenser? Ja, det får de konsekvenserna vi ser numera i termer av övervikt och typ 2-diabetes. Så det är helt enkelt så att om vi har godis tillgängligt överallt, då kommer vi äta det. Och lösningen på det är att inte ha godis överallt. Det är inte svårare än så. Och jag tror att man ska se digitaliseringen i det sammanhanget, att de här digitala verktygen, skärmarna, de är så oerhört lockande, och det har gått in så mycket sofistikering i att göra dem lockande, för det är någon som tjänar pengar på vår tid. Mm. Och det gör att vi tar inte rationella beslut om dem. På samma sätt som att vi inte tar rationella beslut om vi ska ta godiset, så tar vi inte rationella beslut om vi ska plocka upp skärmen. Och därför tror jag att vi i alla fall ibland måste skapa avstånd till våra digitala verktyg. Vi ska inte ha dem i samma rum. Man kan inte ha telefonen i samma rum som när man sitter och jobbar eller pluggar, för den kommer att störa en. Den stör en bara av att vara i närheten faktiskt. Man kan inte ha telefonen i sovrummet om man har sömnproblem, för i genomsnitt sover folk faktiskt längre om de lämnar mobilen utanför. Mm. Och det där sista med sömnproblemen, det är viktigt, för att tittar man på tonåringar så har antalet tonåringar som söker hjälp och får sömnmedicin utskrivet ökat med 1000%, alltså 10 gånger sedan år 2000. Jo. Så att, och de här, de kommer ofta och vill ha sömntabletter. Och mitt första råd till dem är jämt att släng ut telefonen i sovrummet innan du tänker tanken på några tabletter. Mm. Och det låter banalt, men jag har nästan dagligen hur folk säger att det var inte svårare än så. Mm. Samma sak gäller telefonen vid middagsbordet eller i sociala sammanhang. Den är enormt lockande, och det gör att vi uppfattar vår omvärld som tråkigare. Det har till och med gjorts experiment där man sitter och pratar med en främmande person i 10 minuter. Hälften har telefonen på bordet, den andra halvan har en anteckningsblock på bordet. Och så frågar man de här samtalsparen, hur intressant tycker du samtalet var? Och då tycker de som har haft en mobil på bordet att de tyckte samtalen var tråkigare, trots att de inte ens plockar upp telefonen. Så att den ligger och stör oss. Och jag tror att när vi ser tillbaka på vår tid om 50-100 år, då tror jag att man kommer tycka att vi var oerhört naiva som implementerade den här tekniken så okritiskt, och framförallt gjorde det mot barn, att den fick suga i sig så mycket av vår energi, sprida information om konspirationsteorier och en massa annat också. Det var liksom väldigt okritiskt. Det är samma logik som att hantera godis, ställ det överallt, det kommer lösa sig, och det gör tyvärr inte det. Så för att svara på frågan, så tror jag att man måste skapa avstånd till det. Man måste sätta upp regler.
Ja,
och jag förstår hur svårt det är, men jag tror inte det finns någon väg runt det.
Nej, men det är klart det är svårt. Men jag menar, vem har sagt att livet, brukar jag påpeka då, ska vara så lätt hela tiden?
Ja, och jag brukar tänka på det. Men om jag hade plockat upp min, släpat med en videobandspelare till klassrummet och en tv till min historielektion när jag gick gymnasiet, då hade min lärare kastat ut mig liksom. Det är klart man inte kan sitta och titta på video samtidigt som man har lektion. Nej. Samma sak gäller om jag äter middag med mina kompisar och jag plockar upp en bok eller tidning och börjar läsa framför dem. Då säger de att, vad håller du på med liksom? Var med här istället.
Ja, ja.
Och precis så måste vi börja se det här också, tror jag.
Ja, och det innebär att vad vi då som är vuxna, åldersrika eller vuxna på olika sätt, att vi behöver göra, vi måste sätta gränser.
Exakt.
Vi måste skapa regler. Jag tycker i skolor att man borde verkligen inte tillåtas överhuvudtaget att ta med sig sina mobiler in i klassrummen. Sen kan föräldrarna tycka att ja, men jag behöver nå min dotter, son, vad det nu är. Jo, men visst, men på rasten. Jag menar, förr gick det ju ändå, fast vi inte hade mobiler inne i klassrummet och under lektionerna. Vill man nå någon så går det ju att nå fram, eller hur?
Absolut, och det är det som är, det finns rätt mycket hyckleri tycker jag personligen när Silicon Valley-eliten stoppar sina barn i skolor där man är väldigt försiktig med digitala verktyg, för man vet att det finns en baksida. Det är rätt fult faktiskt. Så tar man en sån konkret sak som läsning på en skärm, så står det numera väldigt klart att man lär sig sämre av att läsa på en skärm än att läsa en fysisk bok. Om man läser enkla texter, då spelar det ingen roll. Då att skumma igenom, det är ingen skillnad. Men svårare texter, mer abstrakta saker där man måste fundera, kanske fysikläxan eller något annat, då lär man sig klart mer av att läsa i en bok, alltså i fysisk form. Ingen vet riktigt vad det beror på, men det intressanta med det är att de här skillnaderna mellan bok versus skärm, de ökar över tid. Så det är inte så att vi vänjer oss vid våra digitala verktyg, de gör oss ännu mer distraherade. Och att det inte har blivit mer uppmärksammat ur ett klassrumsperspektiv, det är märkligt. För att en del tycks tro att man kan lika gärna slänga ut klassböckerna och så kan man läsa allt på skärmar. Och de har inte läst den här forskningen. Det är tyvärr inte så enkelt. Jag vill inte vara teknikmotståndare. Vår digitaliseringen innebär en massa fantastiska möjligheter. Ingen snack om saken. Vi måste lära oss använda teknik på ett smartare sätt. Och kontrollera den själva istället för att bli kontrollerade av den. Och, vi måste inse att någon tjänar vansinnigt mycket pengar på att ta så mycket av vår uppmärksamhet ifrån oss.
Just det. Jag samtalar med och diskuterar med Anders Hansen som är psykiater. Och du är förstås mycket mer än så. Ja, du föreläser, du är författare. Du har patienter också, vet jag. Vad var det som fick dig att börja att ägna dig åt hjärnan? Hur började det en gång? Hur startade du på hjärnbranschen, så att säga?
Nej, men jag kommer ihåg på läkarlinjen så gick jag termin 2 var det. Då är man med på obduktioner och då höll jag en människas hjärna. Det var en 84-årig man och jag minns att det svindlade när jag insåg att jag höll i det som ytterst har utgjort en annan människas innersta jag. Jag håller i alla hans känslor, alla minnen. Allting finns i något som jag håller i mina händer. Och sen insåg jag när jag stod där att herregud, jag har också en sån här. Och i den finns allt som jag har upplevt. Så jag kan fortfarande inte greppa det att mitt liv egentligen spelas ut i ett organ som är kilotungt och som ser ut som tättpackade korvar. Så att det var det som fick mig att vilja bli psykiatriker. Jag forskade där på KI på somrarna på institutionen för neurovetenskap och sen så ägnade jag mig heltid åt läkeriet. Det är därifrån fascinationen kommer och jag har också insett att den här kunskapen om hjärnan kan göra så mycket gott. Den hjälper oss att förstå oss själva bättre och vi förstår varandra bättre. Och jag har alltid känt att den här kunskapen ska inte vara fast i ett laboratorium eller på ett sjukhus. Den behöver komma ut. Mm. Och jag tror att många är intresserade, men det måste presenteras på ett sätt som gör att det går att förstå. Och det är det som jag har haft som ledstjärna. Och dessutom så har jag alltid tyckt om historieberättande. Jag drömde om att bli regissör när jag var liten. Så att jag tyckte om att berätta historier och skriva och försöka visualisera. Jag har alltid varit intresserad av film och sådär. Så att jag tror att den här historieberättande ådran i mig har jag lite grann fått utlopp för genom att skriva om det här.
Ja, det kan man säga. Du är ju en fantastisk berättare och dessutom tycker jag estradör. Men det menar jag när du står på scen och föreläser. Det är ju någonting som är få förunnat faktiskt. Jag menar, många har en otrolig kunskap och vill ju förmedla den. Men alla kan inte göra det på det sättet som du kan. Så det är alltså all heder till dig som estradör, så att säga. Så du blev inte regissör. Du valde läkarlinjen. Var föräldrarna, ägnade de sig åt? Var de läkare eller?
Nej, min pappa var jurist. Han gick bort för 10 år sedan och mamma var sjuksköterska. Hon pensionerades för... Ja, det är också 10 år sedan faktiskt. Hon jobbade på hjärtintensiven. Så jag hade det här medicinska via henne. Men pappa var väldigt brett intresserad. Och var väldigt populärvetenskapligt intresserad och sådär. Så att intresset för naturvetenskap och så, det tror jag kom delvis från honom. Jag kommer ihåg att jag läste Carl Sagan och Richard Dawkins och de här populärvetenskapliga författarna när jag var liten. De stod i bokhyllan. Så jag har, lite grann har jag det där med modersmjölken, tror jag.
Det låter så. Men är du, lever du som du lär? Apropå, nu tänker jag på hjärnstark och det här sammanhanget förstås då mellan fysisk aktivitet och ja, att hjärnan mår som bäst då, säger du.
Ja, alltså ja, jag tror att jag lever som jag lär, eller det gör jag. Jag motionerar nästan varje dag. Fem dagar i veckan i alla fall. Men jag är inte med i några långlopp. Jag håller inte på tävlar. Utan jag gör det bara för att jag mår bra. Och för att jag behöver det, kort och gott. Jag spelade lite tennis tidigare. Men jag har problem med axeln nu. Så det går inte. Jag spelar korpfotboll. Men det är alldeles för farligt, känns det som numera. Så nu, jag springer en del numera. Och lite intervaller och så. Men jag tycker inte att det är kul att springa. Men jag gör det ändå. För jag vet hur bra jag mår av det. Så att, jag skulle säga att jag lever hyfsat som jag lär. Och hela poängen med Hjärnstark var ju liksom att försöka förklara att motion inte handlar om idrott och prestation och vara en av de sportiga, utan det handlar om någonting som vi är byggda för som art. Och att hjärnan faktiskt verkar vara det organ som stärks allra mest i kroppen av just fysisk aktivitet. Jag pratade precis med Vetenskapens Värld, ett inslag om en studie som när man börjar förstå bättre de molekylära mekanismerna, vad som händer i hjärnan när vi rör på oss och varför det är så nyttigt för vår koncentration och minne. Så att, sånt här, det görs fler och fler studier där man förstår bättre och bättre och bättre varför hjärnan stärks så mycket av fysisk aktivitet. För det är lite paradoxalt utifrån vårt perspektiv. Vi ser liksom hjärngympa som korsord och sudoku och sådär. Men
ja.
Det är faktiskt så att motion är en vansinnigt viktig del av hjärngympan.
Jag lärde mig en gång av en hjärnforskare att dans är nästan det allra bästa. Därför att då tränar man dels koordination till musiken, rörelsen med partnern. Mm. Och man får liksom allt i ett. Vad säger du om det? Dansar du?
Nej, det gör jag inte. Men jag tror det ligger något i det. Man får aktiviteten. Om det är bättre ur ett hjärnperspektiv med mer komplex aktivitet som tennis eller sånt som kräver koordination eller dans. Det är omtvistat, det går inte riktigt att säga. Men man får ju definitivt den sociala komponenten av dans. Men det viktigaste budskapet är ändå att gör vad som helst. Allt räknas. Glöm kopplingen till idrott. Se fysisk aktivitet. Det kanske är att gå, att ta en promenad varje dag. Så att man inte associerar det med något som betyder att man är ombytt eller är en av de där sportiga eller så. Liksom. Rensa rabatterna eller måla eller städa. Men det är också en form av fysisk aktivitet. Liksom.
Ja.
Så vi måste bredda bilden av fysisk aktivitet.
Just det. Ja, det är bra. Jag tycker det är otroligt bra. För det är givet att hälsa som ju vi arbetar med, som du vet, det är ju förebyggande och det är just den här vardagsmönstret som är viktigt. Och du kom ju in på mat också, att givetvis ska man ju inte äta skräpmat, men vad äter du till exempel helst?
Ja, jag äter nog ganska dåligt faktiskt. Jag äter rätt mycket skräpmat. Jag försöker förbättra mig. Jag försöker hålla nere på godis och fett och sådär, men jag är rätt dålig på det. Jag är gott gris. Jag kan absolut inte ha det hemma. Det går inte. Då försvinner det direkt.
Men jag tänker kött, fisk, grönt.
Ja, det äter jag. Nej, men jag försöker skära ner lite på kött av klimathänseende och också av hänsyn till, alltså till djur, kort och gott. Så att jag försöker gå åt det hållet. Det går inte särskilt bra, men jag försöker tänka på det mer. För jag har blivit mer uppmärksam på djurs lidande och hur mycket lidande som skapas i köttindustrin, inte minst. Så att jag försöker gå åt det hållet mer.
Ja, jag gick över till att lämna kött, rött kött helt och hållet för några år sedan. Men det har att göra med att min artros mår bättre då. Mindre värk helt enkelt. Och mycket grönt och så. Nu tänkte jag dyka ner i, det är så mycket att tala om så att jag vet inte riktigt vad jag ska sortera, men i den här boken Depphjärnan, och då fastnade jag för när du skriver om och berättar om vad minnen innebär för oss. Berätta.
Ja, alltså vi upplever ju minnen som återgivningar av det som har hänt, och vi tänker lite grann minnen som ett filmklipp eller ett YouTube-klipp som något man plockar fram, tittar på och så stoppar man tillbaka det och oförändrat och så kan man ta fram det igen och så är det likadant. Men minnen är faktiskt inte, det är inte så de funkar om man lyfter på locket. Minnen finns inte för att berätta för oss vad som har hänt tidigare. Minnen finns för att hjälpa oss här och nu. Minnen är hjärnans hjälpmedel för att guida ens beteenden här och nu. Och då är det så att minnen förändras faktiskt lite grann varje gång man plockar fram dem. Så varje gång man tänker på ett minne, sin första skoldag eller så, så förändras det minnet lite grann. Och det förändras, hur det förändras beror på i vilket sammanhang man plockar fram det.
Förlåt, jag måste inflika den här, du vet, fiskehistorien. Som varje gång man berättar den så blir det bara bättre och bättre. Större och större fisk.
Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, men lite så kanske det är. Och förklaringen till varför minnen funkar så, det tror man är att om jag kommer till en plats i skogen där det dyker upp en varg eller en björn eller något, då blir jag så livrädd och så skapar jag ett minne av det där som är väldigt traumatiskt. Och när jag kommer tillbaka till samma plats så kommer det där minnet att väckas. Men om jag kommer tillbaka många gånger då det inte kommer någon varg eller någon björn, då börjar minnet förändras från att vara väldigt hotande till att bli lite mindre hotande. Och det man tror att hjärnan gör där, det är att uppdatera minnet så att det stämmer bättre överens med hur rädd jag behöver vara när jag kommer dit nästa gång. Har jag kommit dit 100 gånger och det bara kommit en varg en gång, så är chansen bra att den inte kommer en varg den 101:a gången. Mm. Så det är därför, det är förmodligen förklaringen till att minnen är föränderliga, och det är precis det man använder sig av vid posttraumatisk stress. Om man har varit med om något hemskt, ett trauma eller misshandel eller att man har bevittnat det eller utsatts för sexuella övergrepp eller något annat, så är det oftast en dålig idé att sopa det under mattan. För då kommer minnen aldrig att förändras. Då blir de liksom satta i sten. Så det är bättre att plocka fram dem, men att göra det i ett sammanhang som är säkert. En terapisoffa eller liknande. Eller prata med sina vänner om det. Men att man tar fram dem i sammanhang man känner sig säker. Då börjar minnen förändras från att vara hotfulla till att bli mindre hotfulla. Mm. Så att ur hjärnans perspektiv så är det som vi helst vill glömma, det är oftast det viktigaste att komma ihåg för den. För hjärnan är inte utvecklad för att vi ska må bra. Den är utvecklad för att överleva. Jag brukar säga att den är inte utvecklad för att ta Nobelpris. Den är utvecklad för att ta oss till imorgon. Vi glömmer det allt för ofta, att människan är inte, vi är inte utvecklade för att må bra, må toppen. Det är inte så vi funkar under huven. Liksom.
Nej, men när man då säger att det är konstigt att vi mår så dåligt när vi har det så bra. Men det tänker man ju då att, ja, varför är vi inte lyckligare?
Ja, precis. Och det är den frågan som jag försöker besvara i den här boken. Mm. Jag tror att för att förstå det så måste man liksom, dels måste man börja i hjärnan och titta på vad är känslor? Hur uppstår de egentligen? Varför uppstår de? Mm. Och om man lyfter på locket och tittar på hur känslor uppstår, så ser man att känslor skapas av hjärnan i varje ögonblick av våra liv. Och den gör det genom att slå ihop det som händer runt om oss i vår omvärld med det som händer inom oss. Och det är baserat på den här sammanslagningen av vår yttre och inre värld som hjärnan skapar känslor. Och känslor finns inte för att vi ska ha ett rikt inre liv, utan de finns för att vi ska puttas åt beteenden som har hjälpt oss överleva historiskt. Och då är det så att historiskt så har hälften av alla människor dött innan de blev tonåringar. Det är det som är homo sapiens grundförutsättningar. Hälften dog innan tonåren under hela vår utveckling, fram till för bara några generationer sedan. Vad dog människor av? Ja, människor dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag, utan människor dog av infektioner.
Ja.
Exakt. Svält, blödningar, mord, uttorkning. Mm. Och det fick till följd att de av våra förfäder som var bäst på att klara sig undan infektioner, blödningar, svält, uttorkning, mord, de blev våra förfäder. Det är de vi är ättlingar till. Och med tanke på att man då under miljontals år har levt i en livsfarlig värld. Mm. Så var det de som målade fan på väggen, bokstavligt talat, som såg katastrofer överallt. De hade bättre odds att klara sig. Och det är därför vi lider av ångest. För ångest är att man går runt och ser på en massa katastrofer överallt. Mm. Så i ett sånt här biologiskt perspektiv så är det inte konstigt att det finns människor med ångest. Det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Och det är egentligen de som borde ha diagnos. Och som psykiatriker så förklarar jag det ofta på det sättet för mina patienter att ångest är inte ett tecken på att man är trasig. Det är ett tecken på att man har en stark hjärna som gör precis det den ska. Starka armar kan lyfta tunga saker, starka ben kan springa fort. Men en stark hjärna är inte en hjärna som är opåverkad av stress. Det är en hjärna som gör allt för att man ska klara livhanken. Och den gör det genom att måla katastrofer på väggen. Och när man beskriver det för patienter på det sättet, då reagerar en del att det är inget fel på mig. Jag är inte skadad gods. Jag är inte trasig. Och det har jag märkt är väldigt värdefullt för en del.
Det är klart att det är.
Och jag har patienter som har sagt att det är bara min amygdala som spökar. Och amygdala är en liten del av hjärnan som är väldigt, som bland annat skannar faror. Och den är väldigt aktiv. Den älskar att signalera att saker är farliga. Och när folk säger det, att det är bara min amygdala som spökar, då sjunker ångesten undan. De börjar förstå sig själva bättre. Liksom.
Mm. Ska vi lära de som lyssnar här, eller försöka lära i alla fall, amygdala och hippocampus.
Mm.
Vad det ena är, vad det andra gör. Och kan vi träna just amygdala? Kan vi träna just hippocampus? Kan vi...
Ja, precis. Amygdala är en liten del, mandelstor del av hjärnan som har som uppgift att bland annat skanna omgivningen efter faror. Och den är utvecklad efter vad man kallar för brandvarnarprincipen. Den ska hellre varna en gång för mycket än en gång för lite. Om vi har en brandvarnare i köket så är det okej att den ibland drar igång av rostat bröd. För den får inte missa att plinga om det väl brinner, så att säga. Och det är precis så amygdala funkar. Man ska hellre plinga en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Och det är liksom grunden till att vi går runt och ser faror överallt, trots att världen är väldigt säker. Hippocampus, det är hjärnans minnescentrum. Och den är stor som tummen ungefär. Man har två hippocampus, en i varje hjärnhalva. Man har två amygdala. Och hippocampus har en dämpande effekt faktiskt på amygdala. Den lugnar amygdala. Och det är därför det är viktigt, i det perspektivet ska man se att hippocampus stärks av motion. Den blir faktiskt fysiskt större av motion. Så att, och det tror man är, den är en slags bromspedal för amygdala. Den dämpar amygdala och det tror jag var en viktig anledning till att fysisk aktivitet är ångestdämpande. Att det förebygger ångest.
Men du, någonting jag undrar över i det här med känslor och det här med, ja, inte direkt ångest kanske, men obehag i viss mån. När man möter människor så är det, vi brukar tala om att det är en kemi. Det finns en kemi när man träffar någon. Man upplever att det här är behaglig person eller det här är mindre behaglig person. Den här tycker jag verkar sympatisk och den här är kanske inte fullt så sympatisk. Och vad är det som gör att vi direkt får den här reaktionen? Hur kan det vara så? Och man tar ju ibland.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Fel.
Absolut. Det är en jättebra fråga och den typen av gut feeling som vi får inför vissa saker eller vissa personer, den är egentligen baserad på väldigt mycket information. men det är information som vi inte har medveten access till. Alltså vi är bara medvetna av en bråkdel av all aktivitet som försiggår i hjärnan. Så att när vi träffar en person så samlar vi in en massa information om den här personen, kroppsspråk, blickriktning och en massa annat, tonläge. Och sen så jämför hjärnan det med tidigare personer och tidigare erfarenheter och så vidare. Och det som vi blir medvetna om, det är bara en känsla. Ja, jag gillar den här personen. Eller nej, jag känns så där. Mm. Och så att det vi kallar för magkänsla är egentligen resultatet av väldigt mycket processande i hjärnan. Och det är precis det som gör att man som läkare så får man lära sig tidigt att om du går på akuten och träffar en patient och du känner att det här är inte bra. Det är någonting med den här bröstsmärtan eller buksmärtan eller huvudvärken som gör att det känns inte bra. Då ska man agera på den impulsen. Man ska liksom inte släppa det, för att det har gått in mer omedvetet tankearbete i det än man tror.
Ja, det är fantastiskt hur hjärnan verkligen är så snabb. Alltså ibland så har man ju sagt, i alla fall under mitt långa liv tidigare, ställt sig frågan, styrs vi av hjärnan eller av hjärtat? Och ditt svar på den frågan är?
Av hjärnan.
Ja, det är klart.
Jag vet att egyptierna, drog ut den. De sparade, när man mumifierade människor så sparade man alla organ till efterlivet. Men hjärnan drog man ut genom näsan och kastade, för den trodde man var värdelös. Och även grekerna såg på det så, tror jag. Så att,
nej.
Sen har vi Aristoteles trodde att känslorna satt i hjärtat och sådär. Därför att hjärtat rörde på sig och känslor förändras ju. Så att, och nu så har vi börjat komma till insikten att det sitter faktiskt i huvudet allting. Man kan inte dela upp kroppen och hjärnan i två olika separata. De är väldigt nära sammanlänkade. Men det sitter i hjärnan, och det är därför det är så fascinerande att lära sig mer om den. Det handlar ju under botten om att lära sig mer om sig själv.
Ja, när vi nu tittar på vårt moderna samhälle och vi blickar ut och ser att det ser inte så där kanske väldigt bra ut. Framförallt inte bland de unga, tror jag. Eller får rätta mig om jag har fel, när vi tänker på just den psykiska hälsan eller ohälsan. Och vi har pratat om att det här med skärmen, det är ju inte, ja, om det är för mycket av den varan är det inte bra. Och det är det ju i de flestas liv. Men är det någonting annat i det moderna samhället som du tänker i din profession eller den erfarenhet du har? Som det här har vi ju då skapat för oss som inte är bra.
Ja, alltså en uppenbar sak är ju bristen på fysisk aktivitet. Motion har inte att göra med prestation, med att vara en sportig person, utan det är vi byggda för som art. Och det stärker alla kroppens organ, och det stärker framförallt hjärnan. Och det är visat numera väldigt väl att det förebygger depressioner, det förebygger ångest, man blir mindre... Man får ett extra lager av mentalt underhudsfett som skyddar mot psykisk ohälsa om man är fysiskt aktiv. Och det är av den anledningen som det är synd då att vi rör allt mindre på oss. Tonåringars fysiska aktivitet har minskat med någonstans mellan 24-30% sedan millennieskiftet. Och det gör att man blir mer sårbara för psykisk ohälsa. Barn är inte minskningen lika mycket, men hos tonåringar är det. Så att jag tror... Att vi liksom måste backa och börja från början om vi ska förstå den här psykiska ohälsan. Och det är därför jag i den här boken ville liksom... Man måste börja precis i allra första steget. Alltså, vad är känslor överhuvudtaget? Vad fyller andra människor för funktion för ens känslor? Alltså, vi är ett flockdjur.
Hur kan vi hamna, oavsett egentligen ålder, med så mycket stress? För att jag upplever i alla fall att det är mer stress idag i våra liv och i samhället än vad det var för 20-30 år sedan.
Absolut. Och vi är inte byggda för att gå runt och vara exekutiva hela tiden. Vi behöver perioder då vi behöver avkoppling, kort och gott. Och om vi försöker tajta till alla mikropauser i våra liv med ny information från våra skärmar och så vidare, så riskerar vi att må sämre av det. Och jag tror att man måste inse att stress i vår värld, det är inte livsfarligt, men stress historiskt har inneburit livsfara. Att utsättas för mycket stress har man gjort under perioder då man har varit hotad av rovdjur eller svält eller annat. Och om man då befinner sig i en situation där man utsätts för stress hela livet, då ska hjärnan vrida av motivation och drive så att man går hem och drar täcket över huvudet. Det är så vi är byggda. Och det är därför depressioner, det är därför långvarig stress är den vanligaste orsaken till depressioner. Trycker vi på våra stresssystem allt för länge och allt för hårt, då kommer det resultera i att vi mår dåligt, kort och gott. Och då får man vara lite försiktig med sig själv. Man får ge sig själv paus. Man får logga ut totalt och prioritera sig själv. Och det är det som jag tycker att den här kunskapen bidrar till. Den gör att man blir snällare mot sig själv. Man blir schysstare mot sig själv när man liksom fattar på djupet vad faktorer som sömn, motion och framförallt andra människor, att träffa andra på riktigt. Om man förstår vad det gör med en, inte som en floskel utan förstår det på djupet, då kommer man börja prioritera de sakerna bättre. Och det märker jag när jag pratar med, grejer med ungdomar, att de vill veta och de vill förstå sig själva bättre. Och det här biologiska perspektivet, det är inte det enda sättet att förstå människan, men det är ett viktigt sätt som jag tror vi har lagt, som vi har ägnat oss för lite åt.
Men det här då, nu har vi ju gått igenom en pandemi. Mm. Och visst historiskt, så du beskriver ju det också, tar upp det här med spanska sjukan till exempel, tänkte jag på, som ju man kan kalla en slags pandemi, eftersom så många dog och det var så förskräckligt hemskt och elände och umbärande. Men nu har det ju varit så att man inte har kunnat träffas. Mm. Och det är givet att det här har ju satt sina spår psykiskt. Tror du inte det?
Jo, jag tror det. Absolut. Och det är så uppenbart, för att vi människor är ett flockdjur. Och anledningen till det är att det är kul att träffas, utan det är att umgänge är överlevnad historiskt. Ensamma gick vi under, i gruppen var vi säkra. Och det gjorde att de som hade en väldigt stark drift att utveckla sociala, starka sociala band till andra, de hade bättre odds att klara livhanken. Och det är de vi är ättlingar till, och det är därför vi har de här enormt starka driften att skapa sociala band till andra. Därför att det i grund och botten signalerar överlevnad. När vi befinner oss i ett tillstånd där vi är isolerade, så befinner vi oss i ett tillstånd som historiskt har inneburit undergång. Och då står våra stresssystem på. Och just långvarig isolering är kopplad till just stress. Man blir inte apatisk, de flesta blir inte det, utan de blir stressade. Och det beror på att när man har varit själv helt isolerad, så har man behövt se världen som farlig, hotfull, för man har ingen som kan hjälpa en.
Visst.
Så det är viktigt att tänka på det, liksom, att när man har en släkting eller något som är, eller med bekant som är isolerad, så befinner den personen sig i ett tillstånd som historiskt har inneburit undergång och som innebär stress. Och att med ganska små medel så verkar man ändå kunna balansera det faktiskt. Man kan göra mycket bara genom ett telefonsamtal eller ett sms eller och så vidare. Allra helst ett besök naturligtvis, men det är ju svårt, det går ju inte under en pandemi. Men ensamhet har blivit ett stort medicinskt forskningsområde, och det har till exempel visat sig att det innebär ökad risk eller sämre prognos i alla former av hjärt-kärlsjukdom. Mm. Så att kunskapen om hur vi påverkas av ensamhet, den ökar, och det gör att vi borde väga in ensamhet som en folkhälso, som en riskfaktor, precis på samma sätt som att vi väger in rökning.
Ja, nej, men det är den här ofrivilliga ensamheten som förstås är en stor bov när det handlar om ohälsa. Och vad jag tänker nu när jag pratar med dig, det är ju det att man skulle ju önska att när det gäller allt som har med ungdomar och deras skärmtid till exempel och stress och hur man kan komma till rätta med det, så borde ju du ha ständig frekventa samtal, du kanske har det också, vad vet jag, med Skolverket, alltså med de som sätter regler för hur ska skolan läggas upp och hur ska utbildningar läggas upp. Och nu när vi talar om det här så tänker jag på hur ska äldreomsorgen läggas upp och hur ska vi uttaget omvårdnaden om de kanske då sköra grupper läggas upp för att man inte ska må ännu sämre. Det är så otroligt viktiga frågor.
Ja, verkligen, det är det. Och, men om man tar ensamhet så gjordes det en studie där man tog personer som var isolerade och då blev de uppringda ett par gånger i veckan av personer som var 18, 19 upp till 23. Och de här samtalen var ett par, tre gånger i veckan, 10 minuter varje gång. Och de uppringarna, de hade fått instruktioner som kan sammanfattas på 10 sekunder och det var att lyssna på den du pratar med. Var intresserad av det som sägs. That's it. Och låt den personen bestämma samtalsämne. Alltså låt den ensamma personen bestämma samtalsämne. Och så pågick den här studien i några månader och då visade det sig att de här personerna kände sig mindre ensamma. Och med tanke då på att ofrivillig ensamhet har kopplats till försämrad prognos i alla former av hjärt-kärlsjukdom så försvann ju en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom genom något så enkelt som några telefonsamtal i veckan. Så att jag tror att man med ganska, ja det är fantastiskt faktiskt, att man med ganska små insatser kan göra stor skillnad för mångas ensamhet och därigenom då inte bara ge dem ett roligare liv utan också ett längre liv, ett friskare liv. Ja, och att lära sig mer om de grejerna, då kommer det komma som ett brev på posten att man ringer sina föräldrar eller vänner eller anhöriga oftare. Det är liksom, när man förstår de här grejerna på djupet så finns det en kraft i det, har jag märkt.
Och det är ju, ja det låter ju nästan som ett mirakel att det kan påverka hjärt-kärlhälsan, 2 samtal i veckan.
Och, ja, tre samtal i veckan. Och i det här fallet så tittade man inte på hjärt-hälsan utan man tittade på folks upplevda ensamhet. Och den sjönk markant efter bara några samtal. Mm-hmm. Men med tanke på att ofrivillig ensamhet i sin tur kopplas till sämre prognos så är det ju rimligt att tro att de också att de får de här fördelarna av det. Så.
Ja, då förstår jag. Men det här låter, det här är ju fantastiskt. Vi skulle med andra ord inrätta en sån genast, så fort vi kan, en sån service.
Att ringa. Exakt, och i Storbritannien finns det numera en ensamhetsminister. De tar
med, gör det?
Ja, sen ett par år tillbaka.
Vad heter det? Loneliness minister, eller vad heter det?
Ja, jag skulle tro det. Davis hette den första som utnämndes till det. Och det är inte för grund av att, alltså anledningen till att man har inrättat det är just ur ett folkhälsoperspektiv. Det är inte för att folk tycker att det är tråkigt att vara ensamma, utan det är just för att det har så stora konsekvenser på hälsan. Sen är det viktigt att betona i det här att ensamhet är subjektivt och det handlar om och att vara ensam är något. Känner man sig ensam så är man ensam. Känner man sig inte ensam så är man inte det. Oavsett hur många man har runt omkring sig. Visst. Så ensamhet är inte samma sak som att vara själv. Och det är inte så heller. Och det handlar om långvarig ensamhet för att det ska vara farligt för en. Så att vara ensam en helg eller någonting sånt, en vecka, det är ingen fara. Utan det är långvarigt.
Ja, det är kanske bäst att påpeka det. Så man inte tror att aj då, nu är jag ensam i helgen. Oops, det blir jättefarligt.
Exakt.
Nej, nej. Men om vi skulle försöka, eller du skulle förstås försöka ge, jag säger om du finge önska, apropå minister, om vi säger att nu är Anders socialminister, vad skulle du då börja med att ta itu med?
Oj, det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Det jag skulle sätta mig och göra då, om jag hade en sån post, att jag skulle ge ett par månader och läsa alla vetenskapliga studier om hur man storskaligt på samhällsnivå, liksom vilka förändringar som är viktigast och mest genomförbara. För det har ju gjorts intressanta satsningar i många olika länder, sockerskatter och annat. Jag skulle analysera det på djupet. Jag skulle tro att jag förmodligen skulle landa i något som handlar om ensamhet och fysisk aktivitet. Men exakt hur det skulle utformas, jag vågar inte svara på det. Jag är inte politiker.
Nej, 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 det vet jag ju. Men jag tänker, här har vi nu en möjlighet att en stund i alla fall önska Om man målar upp, för alla har vi väl, du har väl givetvis, så har ju du visioner.
Absolut, men jag tycker att en sån här, att storskaligt låta tonåringar, människor i 20-årsåldern ringa upp ensamma personer, en sån sak tycker jag man skulle kunna skala upp. Det skulle ha det finns, det tror jag många skulle uppleva som meningsfullt, både de som ringer upp men naturligtvis också de som blir uppringda. En sån sak är faktiskt genomförbar.
Och nu sa jag socialminister, och det är klart, socialministern kanske inte kan då gå in och talla på och ge råd till skolministern och så, utbildningsministern. Men det skulle man ju då säga, att då får du vara utbildnings- och skolminister ett tag. Mm. Vad skulle du då ta tag i?
Ja, men det är också, jag är inte pedagog, så att jag vågar inte riktigt svara på det. Men jag skulle, om man tar undervisningssynpunkt och skärmar, så skulle jag se till att den breda kunskapen kring hur vi påverkas av att läsa digitalt, att den nådde ut. Mm. Så att alla visste om det. Så att, för jag hör fortfarande folk som tycks tro att det är lika bra att läsa på en skärm som i en fysisk bok. Så att, liksom så att diskussionen blir baserad på forskning och inte tyckande och gissande.
Och sen måste det väl ändå vara så, jag bara gissar nu, att, eller tror att, om man börjar tidigt, jag menar, vi ser ju, i alla fall jag ser ibland barn 2 år, 3 år som sitter där med sina små paddor och börjar, och är ju så otroligt fantastiska, direkt hajar hur det här hänger ihop och hur de ska trycka där för att det ska börja plinga och flasha och låta och ha sig, och så byter de och så swipar de och så går de vidare. Alltså 3-åringar. Man nu börjar så tidigt och blir beroende av det här. För det är klart att det här är, som du sa tidigare, så vansinnigt roligt. Så måste det väl skapa ett beroende?
Jag tror det. Jag tror man kan kalla det för ett beroende också. Sen tar inte alla stryk av det naturligtvis, men en del gör det, en del hamnar i kläm. Och jag tror att den främsta effekten, i alla fall för lite äldre barn och tonåringar, är just vad de inte gör när de spenderar så mycket tid framför skärmar. Undantaget är sociala medier, som i tonåren nog kan vara rent skadligt i sig att överanvända, för att det presterar en så orealistisk bild om hur livet ska vara, så att man känner sig värdelös. Vad gäller små barn så har ju Världshälsoorganisationen, WHO, varnat för att man ska vara försiktig med skärmar med hos för små barn. Framförallt under 2 år och upp till 5 år bara maximalt någon timme om dagen. Då kan man liksom tycka, varför säger de det? Varför säger WHO det? Och det är lite konstigt, men WHO:s argument är att hjärnan är enormt förändlig de första levnadsåren, och då behöver den sensoriska informationen utifrån. Den behöver stimulans. Och det kanske den inte får på samma sätt via en skärm, och då ska man inte chansa med en hel generation. Det här har också Hugo Lagercrantz, som är Sveriges mest meriterade barnläkare, pratat om många gånger, att skriva på en skärm, trycka på en tangent, är inte alls samma sak som att skriva i en bok. Man lär sig form, man lär sig förstå bokstäver bättre om man skriver för hand. Det är någonting som riskerar att gå förlorat, och då ska man nog inte chansa med en hel generation. Liksom.
Oerhört viktigt, oerhört viktigt.
Ja, det är liksom det här, det vi hela tiden glömmer är att vi uppdaterar våra telefoner varje år, men hjärnan har inte fått sig någon uppdatering på 10 000 år minst. Eller 20 000. Biologiskt är vi fortfarande kvar på savannen, och vi har fortfarande samma grundläggande behov av sömn, av varandra, av fysisk aktivitet. Och de behoven har vi också i en digital värld. Det kommer vi aldrig runt.
Och sen tror jag du skulle också föreslå att lämna mobilerna utanför klassrummet.
Absolut! Det är fullständigt självklarhet. Absolut. Men det är ju nästan, det är så självklart numera så att det hade jag absolut. Och det säger också många ungdomar i undersökningar, att de vill ha det så. De känner att de inte kan kontrollera det, att de inte lär sig något.
Och vi också. Jag menar, jag vet att skulle jag nu suttit här och tittat i min mobil när vi pratar, så vet jag att samtalet hade varit nästan förstört. För det går
ju inte. Ja. Och därför så har man då lärt sig att ja, men då kan jag inte ha den i samma rum som när jag... Jag har den till exempel inte i närheten när jag träffar patienter. När jag sitter och skriver har jag den i ett annat rum. Och jag har lärt mig det den hårda vägen. Om jag är slarvad med det, då blir det inte lika bra.
Och slutligen, bara något råd till när man till dem som då, när man börjar att känna att nu är det för mycket, nu känner jag att jag är stressad, nu har jag svårt att koncentrera mig, fokusera eller sova, eller vad göra?
Utifrån perspektivet skärmen menar du eller?
Ja, överhuvudtaget i våra liv, alltså att många upplever ju det. Att det är för mycket krav, att det går för fort, man ska vara så framgångsrik i allting, man ska visa upp en fantastisk fasad, man ska ha lyckas här och hemma och snygg ska man vara och träna ska man göra och ja, framgångsrik ska man vara, allt det här.
Ja, förstår jag, men, ja. Nej, men jag tror så här att vi har bara ett liv, och det enda som spelar roll till syvende och sist är vårt välbefinnande. Det är det allt kokar ner till. Så jag tror man ska ställa sig frågan, vad är egentligen måsten? Och det finns några måsten i livet. Man måste ta hand om sina föräldrar eller sina barn och sina nära vänner. De sakerna kommer man liksom inte ifrån. Men i övrigt, är det verkligen ett måste att ha det tipptopp i lägenheten eller att julbordet ska ha precis varenda rätt och så vidare? Det säger jag till mina patienter som har haft utmattningsdepressioner och som börjar glida tillbaka in i nya. Att de säger jag måste det, jag måste det, jag måste det. Och då säger jag, du måste inte alls särskilt mycket, ärligt talat. Du måste ta hand om dina ungar, det är ungefär det. Sen måste du ingenting mer. Och ditt välbefinnande, det allt handlar om. Det finns inget annat.
Ja, det är väldigt, väldigt klokt och väldigt svårt.
Ja, exakt. Det är väldigt svårt. Och... Det är det jag menar, att vi är inte utvecklade för att må bra. Det är det vi måste förstå. Vi är inte särskilt rationella. Eller vi är rationella utifrån ett överlevnadsperspektiv i en värld där vi inte längre befinner oss. Men utifrån ett välmående perspektiv i världen 2021 så är vi inte alls så rationella. Och då måste vi backa och ta det här klivet tillbaka och förstå våra grundförutsättningar. Och de är just det jag sa, att hälften dog innan tonåren. Det är så vi utvecklade.
Men det är ju konstigt ändå att vi inte är gjorda för att vara så lyckliga som möjligt. Det tror man ju länge.
Ja, man skulle ju kunna tro det. Men evolutionen bryr sig inte ett skvatt om hur vi mår. Det enda som spelar roll är ju om vi för våra gener vidare till nästa generation. Det är ju tyvärr så i naturen. Så att det var inte de lyckligaste nödvändigtvis som förde sina gener vidare, utan det var de som klarade livhanken. Men jag tror också apropå det att den bilden vi har av lycka, att det ska vara ett tillstånd av kontinuerliga lustupplevelser där man ständigt mår bra, den är helt orealistisk. Vi är inte byggda så. Känslor finns för att påverka våra beteenden och känslor ska hela tiden förändras. Annars så fyller de ingen funktion. Och att alltid vara nöjd, det betyder att då slutar man leta efter resurser. Man slutar att försöka utveckla sig och då har man gått under historiskt. Så att gå runt och tro att vi ska vara nöjda hela tiden, det är att lägga ribban på en nivå som är ouppnåelig. Och det måste vi ha i bakhuvudet. Man kan inte förvänta sig att må toppen hela tiden. Det funkar inte så helt enkelt.
Nej, och det tycker jag är oerhört kloka ord som vi tar som en slutkläm på det här samtalet idag. I mitt möte med dig, Anders Hansen. Psykiater och författare. Och vad är nästa kort då? Kan du ge oss någon liten hint om vad som kommer härnäst? Du sa att det var en ny bok med ung, vad heter de nu?
Skärmhjärnan junior. Ja.
Skärmhjärnan var det,
ja.
Junior.
Ja, det, precis. Ja, men det, därefter så har jag inget bestämt. Nu fokuserar jag på kliniska jobbet och på två forskningsprojekt som håller på, som jag är inblandad i, så att jag lägger krut på det, så får vi se vad det blir mer.
Kan man få veta vad de handlar om eller är det hemligt?
Nej, det ena handlar om sköldkörteln, hur den påverkas av fysisk aktivitet och kognitiva symptom, alltså tankemässiga symptom kopplat till det. Och den andra handlar om kognition hos schizofrena och hur den påverkas av fysisk aktivitet.
Ja, ah, det här med sköldkörteln, det är väl jätteintressant. Många har jag i alla fall lärt mig, där man söker hjälp så förväxlar man om man har sköldkörtelproblem med att man har psykiska problem. Att...
Exakt, så om man är trött och hängig så ska man alltid kontrollera sköldkörteln genom ett blodprov för att se att det inte är det beror på.
Mm. Okej, okay. Ja, vi ser fram emot nya spännande rön, får man säga, och kunskap ifrån dig, Anders. Och vad trevligt att ha dig här, så tack för den här pratstunden. Och ja, jag hoppas vi ses och hörs snart igen.
Mm.
Så god lycka jul. Till. Ja, och en god jul, ja. Just det blir det ju snart. Mm. Kommer det bli någon julskinka, eller?
Ja. Det hoppas jag, men inte så mycket mer. Jag firar med min mamma och brorsa, väldigt litet och enkelt. Så att, men Aha. Det är fantastiska dagar. Jag älskar jul.
Ja, glöm inte lutfisken, säger jag då, som älskar lutfisk.
Ja, den är jag inte så förtjust i. Men det...
Det var synd då. Okej, gröten med mandeln kanske?
Ja, den funkar.
Den funkar, vad bra. Då säger vi det. Tack och god jul och vi hörs.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hej, hej. Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.